Hej allihop, varsågod och sitt. Ja, jag heter Gustav som sagt. Men ikväll, den här stunden, var anledningen till att vi är här är ju för att... Nej, den kan få gärna ta, tack. Vi ska prata om Jesus. Han är en riktigt lurig rackare, Jesus. Alltså när vi läser om Jesus och när vi upplever honom i våra liv, då förstår vi att vilken man. Vad god han är, alltså. Han är så riktigt god. Men vårt stora problem, det är att vi inte fattar. Det är så sällan han gör saker precis som vi har förväntat oss. Han gör ju alltid på ett annat sätt. Och det är jobbigt. Ja, men, alltså, det är skitjobbigt. Ja, men, titta på ditt eget liv och frågorna som du har i ditt liv. Varför är hon sjuk? Din vän, varför fortsätter all den här skiten i Gaza? Hur kan det få fortsätta? Hur är det möjligt? Eller varför mår jag fortfarande dåligt? Vi fattar inte Gud och vi tycker att... Alltså om du ska, jag ska vara ärlig med er. Jag tycker att det kan vara skitjobbigt. Att jag inte fattar Gud. Jag vet att han är god, men jag fattar inte varför han inte gör så som man borde göra. Han är så sjukt oförutsägbar. Det är skitjobbigt. Alltså, jag vet inte, vet du ordet? Jag ska förtydliga det här. Han är inte nyckfull, Jesus. Vet du vad nyckfull betyder? Du kan vända dig till din granne och så frågar du rakt ut, vad betyder nyckfull egentligen? Jag hör lite smygande här nere så här. Jonathan han bara, ja, man vet inte riktigt vad man får liksom så här, och Edvard bara, ja, opolitlig. Ja, men det skulle jag också säga. En nyckfull person, det är någon som verkligen, ja, men är opolitlig. Det är inte vad Jesus är. Han är ruggigt pålitlig. Om det är någonting som han är, så är han i alla fall bland annat pålitlig. Men han är ruggigt oförutsägbar, en riktigt hal rackare på ett sätt alltså. Jag vet inte. Alltså nu har ju vi liksom vant oss vid den här berättelsen om Jesus liksom. Men jag menar, tänk till lärjungarna liksom, de är där i båten och det går upp till storm och det blir riktigt liksom, ja, men det är natt liksom ute, och sen så ser de liksom där, kommer liksom någon på havet gåendes mot dem, och de bara... Alltså, vi vet ju vem det är. Det är ju Jesus som gör den grejen. Jag menar, vi känner Jesus. Han går på vatten. Det är ju så vi känner honom. Men det var ju inte så de kände honom. De visste inte att det var Jesus grej, liksom, att han skulle komma gående på vattnet. Utan de bara blir ju livrädda. De bara, det är ett spöke, liksom. Och så kommer han med. Och så nästa gång så ligger han... så blir stormen en annan gång. Då är han med i båten. Då ligger han och sover. Så här... Det är fruktansvärt oförutsägbart. Man vet liksom inte, vem är han? Vad gör han egentligen? Varför reagerar han inte? Varför kan han inte bara göra som alla andra liksom? Eller som när Jesus har dött och så har han uppstått. Och sen så, ni vet, lärjungarna, jag vet inte om ni kan berättelsen, men de är livrädda. För jag menar, om Jesus han har visat sig för några av lärjungarna, de vet att han har troligen uppstått liksom så här. Men de är livrädda, för om de har dödat Jesus, då kanske de kommer vilja döda oss också. Jag menar, vi hängde ändå väldigt nära Jesus. Vi följde honom. Vi är hans lärjungar. Det är klart att de skulle vilja döda oss. Så de låser in sig bakom lås och bom. Och så sitter de där bakom dörrarna och trycker. Och så, jag vet inte, har ni... Jag tycker det är väldigt roligt med Reels. Är det någon annan som tycker det? Ja, alltså då finns det ju det här, alltså någonting som är väldigt kul att se, det är när folk blir riktigt rädda. Är någon annan som, ja, det är den här, en klassisk grej när de kör den här, kommer joggandes förbi någon och sen så bara, woo! Han har ju sett det, eller? Han är det? Ni har inte sett det? Jo, ja, Jonathan har sett det. Alltså folk blir döskraja. Jag ser lite det scenariot framför mig. För att de här grabbarna då sitter bakom lås och bom. Och så helt plötsligt så dyker Jesus upp där. Han bara står där mitt ibland. De blir, alltså, jag tror jag hade blivit livrädd. Liksom, vad håller du på med? Varför gör du inte som alla andra och knackar? Liksom? Du kan väl bete dig som folk. Liksom. Men det är just det. Han gör liksom inte som alla andra. Han knackar inte alltid först. Och han sover i båten när andra är livrädda. Han kommer knatandes på sjön. Och det är supermärkligt. Och vi har stora problem att fatta Gud. Fatta varför han gör som han gör. Det är jättejobbigt. Men vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för att du är här, Jesus, och vi kan inte se dig. Bara det är ett sånt mysterium. Att vi tror att du är här, Gud, fast vi inte kan fånga dig med vår blick. Men Jesus, jag ber att den här stunden skulle förvara som att vi ändå trots allt ska kunna se dig. Kunna känna dig och uppleva dig i våra liv. För du vet vad vi tycker är jobbigt i vår relation med dig. Du vet vart det skaver. Du vet vad det är som gör att vi har svårt att lita på dig ibland. Ja, Gud, jag ber att den här stunden och jag ber att de kommande kvällarna och den här veckan skulle få bli en träffpunkt med dig, Gud. Där du skulle få möta våra hjärtan och se precis. Du ser rakt igenom oss som att vi skulle få möta dig, Jesus. Var ärliga med dig. Med hur vi känner med dig. Och att vi skulle få komma närmare varann. Att vi skulle få känna hur vi tar kliv mot dig. Och då vet vi att du är precis här, Jesus. Så vi lägger den här stunden i dina händer igen. Och ber att du skulle få tala in i våra hjärtan och våra tankar. I Jesu namn. Amen. Jag har en vän som heter Oskar. Vi bodde ihop i 2 år innan jag gifte mig med min fru Frida. Och den här Oskar, han är väldigt skön. Men också väldigt rastlös när det kommer till vardaglig rutin på livet. Han avskyr när saker blir så här rutinmässigt och förutsägbart. Jag vet att han hissstyrde alltid upp konstiga grejer. Så han bara, vad gör du för någonting nu, Oskar? Liksom, det där är jättekonstigt. Ett tag så var han så trött på det vi höll på med. Där vi liksom jobbade i kyrkan tillsammans. Och det var liksom samma sak dag ut och dag in. Och sådär. Så då så hörde han av sig till sin brorsa som bodde en bit bort. Och sa, vill du åka på semester med mig? Så de skulle boka in om semester. Och sen så berättar de för mig, vi har bokat en enkel biljett till Litauen. Och vi ska lifta hem, det är det som är grejen. Alltså, jag vill bara säga det direkt nu. Det är en dålig idé. Alltså, det är farligt på riktigt. Säg det till din granne, det är en dålig idé. Gör inte så. Bra. Så hela grejen var så här, de köpte någon biljett för 87 spänn till Litauen och sen så skulle de lyfta genom Polen, Tyskland, Danmark och hem 200 mil och de var jättegirade på det här, Tyskland, jätteroligt. Så kommer till Litauen och med sig någon presenning och det blir pisseblöt första natten och ingenting att sova under. Ja, så blir de upplockade av någon liten så här skåpbil typ, sitter i den där skåpbilen 80 mil utan ett enda fönster. De gör 2 stopp i den här skåpbilen och första stoppet fikar de ut lite grann och bara, ja, okej, vi slangar bensin just nu från ett annat fordon. Hopp. Ja, det är inte bra, det vet vi. Nu är vi tysta, håller vi lugnt. Nästa stopp så kastar de in 2 stycken Happy Meal till dem där i baksätet som de var, jag vet inte, djur eller något som behövde utfodring. Det var bra i alla fall för att de fick ingen pissepaus så de fick använda de muggarna och pissa ur. Ja, ni förstår, det var en fantastisk semester och han såg ut som ett ursketet äppelmos. Alltså när han kom hem därifrån, han var ju svintrött verkligen. Så han var inte direkt uppvilad och glad. Så. Men i alla fall, så det säger någonting om vem Oskar är. Så här, han älskar det oförutsägbara. Och jag tror inte ens han var nöjd med den här semestern. Men han liksom gillar inte när saker går på rutin och man vet vad som ska hända imorgon. Och så där. Men trots det. Så tycker ändå Oskar att det är jobbigt när han inte fattar Gud. Alltså, även om han är funtad sådär, alltså att han älskar det oförutsägbara, så tycker han ändå att det är jobbigt när han inte förstår varför Gud gör som han gör. Och att han inte fattar Guds vägar. Alltså, man kan tycka att det blir perfekt matchning, liksom, men inte ens han. Alltså, vi tycker att det är jobbigt när vi inte fattar varför Gud inte handlar. Eller varför han väntar med vissa saker, att vi inte förstår saker som han gör. Det är en jobbig grej med att vara människa. Och tro på Gud. Så jag vill bara att du ska känna, liksom, om du tycker att det är jobbigt att du inte fattar allt som Gud gör, så är du så långt ifrån ensam. Jag tror att de flesta skulle hålla med dig. Man önskar att man bara kunde fatta Gud. Fatta vad han håller på med. Han är ju himla svår, alltså. Ett riktigt mysterium. En riktig luring. Jesus. Trots att han är så himla pålitlig, så fattar vi honom inte. Gud gjorde en väldigt konstig grej med Oskar. Alltså jättekonstig grej. Han lät Oskar få reda på flera år innan det var dags, så lät han Oskar få reda på vem som Gud ville att han skulle gifta sig med. Alltså, okej. Okay. Visst är det konstigt? Det är märkligt. Så långt innan hon ens var kär i honom, så visste han att Gud hade matchat ihop honom med en annan tjej. Du kanske sitter där och tycker att det är jobbigt att inte veta om, ja, kommer jag hitta någon att leva med. Jag tror att det där är ännu jobbigare att veta det är hon. Alltså, men Oskar, som han höll på ragga på den här tjejen. Alltså, han kom med blommor och han försökte kyssa. Det var så många floppar, alltså. Det var tungt för Oskar, alltså. Och gå vid hans sida, liksom, stötta honom, heja på. Det går nog bra nästa gång, Oskar. Men gick inte så bra den gången heller. Nej. Nu har det gått några år här, ja, och du hänger fortfarande i. Ja. Men alltså, och ni undrar bara, varför trodde han på det där? Jo, men det var så sjukt övertydligt. Alltså, Gud lät honom verkligen få såna konstiga, liksom, tecken, typ, på att det är hon. Och så, men han sa aldrig exakt hur det skulle ske eller när det skulle ske. Men det bara att det var hon. Så han försökte. Vid ett tillfälle så var han så desperat. Så bara, Gud, tycker du verkligen så här fortfarande? Så här, då måste du vara jättetydlig med mig. Så och vi bodde tillsammans, så han kom farande sen kväll. Vi sov liksom i två sängar, de var nästan som en dubbelsäng, det var så här mycket emellan, typ. Så han for in i mig när jag skulle lägga mig. Jag var jättetrött och inte alls upplagd för att snacka eller något sånt där, liksom, jag ville bara sova. Och så kommer han liksom instutsande, så bara, Gustav, nu händer det, nu måste du hjälpa mig, nu ska du be för mig, Gustav, och så ska du lyssna och så ska du höra vad Gud säger till mig. Och jag bara, Oskar, jättebra idé, jag gillar idén i grunden, den är fin, liksom, så, men inte nu. Vi tar den en annan gång, kanske imorgon till exempel, om man fått vila ut. Och Oskar bara, nej, det är nu. Och jag bara, okej, jag ber en gång. Så jag bara, gode Gud, vad vill du säga till Oskar? Ser ingenting, fattar ingenting. Tyvärr, Oskar, vi tar det imorgon, liksom. Så han, nej, testa en gång till. Jag testar en gång till. Bara, ja, nej. Ja, Gud vill säga, jag ser ingenting. Jag uppfattar ingenting. Jag har ingen motivation heller, ska jag säga. Så, men en tredje gång så ligger han på mig. Gustav, ett sista försök då, liksom. Fråga Gud igen. Vill han inte säga någonting till mig ändå? Och jag blundar och så här, ja, men ja, okej då, Gud, vad vill du säga, liksom, så här. Och ser egentligen ingenting. Jag kan, och så här, han pressar mig då, så här, om du skulle säga någonting, vad skulle du säga då? Då blundar, liksom, så här, nej, jag vet. Ser jag en rackarns liten hallonfärg? Du vet, man ser så mycket konstiga grejer när man blundar. Har du testat, eller? Man vet inte vad man ser. Mår jag bra ens? Ja, blundar. Ser jag en liten hallonfärgad röd boll uppe i vänstra hörnet? Så här. Ja. Så jag bara, August, Oskar, ja. Jo, men jag ser en grej. Då säger jag det då. Det är en hallonfärgad liten röd boll. Han blev galen. Alltså, han blev helt galen. Han sprang ner. Vi bodde på ett litet loft. Det var superbrant trappa. Vi var livrädda varje gång vi skulle gå ner. Han bara sprang ner från den där. Där nere. Jag fattar inte vad jag har gjort. Vad jag har sagt. Jag visste inte om det var bra eller dåligt. Efter ett tag när han lugnat sig så säger han så här. Gustav, jag sa för några dagar sedan till Gud att jag orkar inte med det här. Du måste vara tydlig med mig en gång till. Är det hon? Då måste du... då måste någon be för mig, och så ska den, om du inte vill det här, då ska den säga, när den ber för mig så ska den uppleva blå boll. Men om det är du som fortfarande vill att jag ska, ja, att det är vi liksom, där jag och den här säger, då ska den säga röd boll. Och jag börjar känna uppriktigt, så bara, vad är det? Jag fattar inte Gud. Men vad håller han på med? Jag ser ju tydligt att Oskar mår inte bra av det här. Han är stressad. Den här tjejen känner sig helt nerjagad på ett ganska obehagligt sätt. Och så känner jag, ja, okej, vi får se vart det här leder. Ja, i alla fall, summa summarum, idag så har de 3 stycken barn. De är gifta och hon blev trots allt tokkär i Oskar. Efter allt, han har bränt så många broar och ändå liksom fattar de tycker för honom. Det är helt ofattbart, bara det är ett mirakel i sig. Men den där resan, jag förstår det inte. Håller ni med mig? Det är lite konstigt. Alltså, varför gör Gud så på det sättet? Jag vet inte. Och jag tycker att det finns så många saker som man kan säga så. Jag fattar inte Gud. Jag förstår inte varför gör han så. Varför ska det vara så? Okej, för alla er som funderar, så här, kommer jag hitta någon flickvän eller pojkvän den här sommaren? Jag vill bara säga att det här är en väldigt ovanlig grej. Gud brukar inte göra så här, så ni vet. Så det är liksom, kör på det normala. Så här. Tycker du är fin? Har ni god kemi? Har ni roligt ihop? Ja, då kanske vi kan. Ja, skitsamma. Vi läser Bibeln tillsammans. Är ni beredda? Okej, Johannes evangeliet kapitel 5. Kommer det upp här, eller? Kanske. Ja, skönt. Okej, Johannes evangeliet kapitel 5. Jesus är i full färd. Sen kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas för Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan föra mig. Bara tillägg här, den där dammen, de hade någon tilltro till att när den fylldes på vatten, då fanns det en mirakel eller undergörande kraft på något sätt i den där dammen som han hade legat och väntat på i alla år. Men han hade aldrig fått någon hjälp vid den dammen. Så kommer Jesus och så säger han Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, hallå! Stopp! Du får inte hålla på så här! Ta din bädd, bära runt på den. Det är inte okej. Han svarade dem. Han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Och då frågade de, vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Lite senare så får den här mannen reda på att det var Jesus som hade botat honom. Och den här mannen går till judarna, de religiösa ledarna, och så berättar han, det var Jesus som ni frågade efter. Det var han som botade mig. Och då står det i vers 16. Därför började judarna förfölja Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Sabbaten är liksom våran söndag, fast på den tiden i den judiska kulturen var det på lördagen. Det var den dagen då man inte skulle arbeta, ni känner säkert till det. Man fick absolut inte arbeta. De hade liksom regler uppsatta för vad som var arbete och vad man absolut inte fick göra. Man fick inte gå längre än en sån sträcka, x antal meter. Man fick absolut inte bära eller arbeta. Utan det fanns tydliga regler för vad som helgade sabbaten och vad som var vettigt och riktigt att göra på sabbaten. Men Jesus, han vände upp och ner på hela deras bild av saker, bland annat sabbaten. Alltså de här religiösa ledarna har lärt folket att sabbaten, den ska helgas. Så det är typ som att människan är till för sabbaten. att det är människans liksom plikt att upprätthålla sabbaten. Medan Jesus kommer och säger, nej, hallå, ni har fattat fel. Det är inte så det funkar. Sabbaten är till för människan. Sabbaten ska hjälpa människan. Och för oss så kanske det är självklart, men där och då så var det så det var så konstigt att den som kanske är Messias, kanske frälsaren, räddaren, skulle komma och göra en sån grej. Det är liksom inte som de har förväntat sig. Och det här var en av alla saker som Jesus gjorde som faktiskt var sjukt störigt för dem. För de fick inte ihop bilden. Hur kan Gud sända en man som inte gör så som vi har tänkt oss att Gud tycker att vi borde göra själva? Han bröt deras förväntningar. I Jesaja 55, vers 8-9 så står det så här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Guds vägar är svåra att fatta. Alltså hur han gör saker, vi förstår inte alltid det. Därför känner vi ibland att det är svårt att förstå Gud, men också att lita på Gud, eftersom att vi inte fattar honom. Adam och Eva, ni vet de första människorna i Edens lustgård, ni känner till berättelsen. Gud ger dem en fantastisk inbjudan till att få leva tillsammans med dem i en underbar trädgård. Att skapa tillsammans med honom, att regera tillsammans med honom, att råda över skapelsen ihop med Gud. Och leva där tillsammans med honom. Och så säger han så här, ät av allt, njut av den här trädgården, njut av livet tillsammans med mig. Men ät inte av det där trädet där borta. Och så går några dagar, jag vet inte hur lång tid. Så kommer ormen, fienden. Och så kommer han och så säger han, har Gud verkligen sagt att ni inte ska äta av det här trädet? Ja, men Gud hade sagt att om ni gör det så kommer ni att dö. Men ja, Gud, ni kommer inte dö. Det låter ju helt orimligt av att äta ett äpple. Det är inte troligt. Men däremot om ni äter det så kommer ni bli som Gud. Det kommer bli fantastiskt för er. Så det tycker jag verkligen ni borde satsa på. Ta, ser det inte gott ut? Ät av det. Jag tänker att för Adam och Eva så var det också så. Bara, när de tittar på hela grejen. Så här, Gud har skapat allt det här. Och så undanhåller han oss det här trädet. Varför då? Och för att de inte fattar varför Gud har gjort så. Så tror jag att också ormens ord börjar få dem att misstro Gud. Om fall han verkligen är god. Vill han verkligen oss det bästa? Så från att litat på Gud och njutit av hans gemenskap så börjar man misstro honom för att man inte förstår honom. Och det är inte så konstigt. Det är egentligen fullt rimligt. Egentligen behöver vi förstå för att också lita på varandra. Det är inte så konstigt. Visst är det så. Jag tänker att du hade nog tyckt att det var enklare om du hade fått förstå allt på Gud. Varför Gud gör på ett visst sätt eller inte. Åtminstone tror jag att du hade önskat det. Och jag tror att jag också hade önskat det till en början. Och sen så tror jag att livet är alldeles, alldeles för komplext för att vi skulle kunna förstå och fatta exakt varför Gud gör som han gör. Som Adam och Eva, en sak som jag tänker är viktigt i det här, när vi ska förstå Gud och fatta vad han gör, så är att ormen kommer in i vägen för de ord som Gud har uttalat över Adam och Eva. Gud, han har sagt fantastiska ord över deras liv. Han har uttalat saker om dem, relationen med fadern, med Gud och vad deras uppdrag skulle vara här på jorden. Och så kommer ormen och sen så säger han någonting annat. Och det uppstår som en kamp mellan Guds ord och ormens ord. Och så ska de ta ställning till vad som är sant och vad som är riktigt. Och Jesus, han får vara med om det här väldigt tydligt. Innan han träder ut i sin stora, fantastiska tjänst. När han är 30 år gammal så börjar han med alla de här miraklerna, under och tecknena och blir offentlig. Men precis innan det startar så händer två viktiga saker. Det ena är att han döps. Av Johannes döparen i Jordan. Och det andra är att han leds av Gud ut i öknen för att frestas och för att prövas. Och de här sakerna var viktiga för att han skulle komma ut i den tjänst som han sen stod i. Och det sista som Jesus hör innan han går ut i öknen, så döps han och sen så öppnas himlen och så säger Gud fadern över sonen: detta är min älskade son, i honom har jag min glädje. Sen leds Jesus ut i öknen, och det första ord som fienden säger till Jesus, det är: du, om du verkligen är Guds son, så gör det här. Är om du verkligen är Guds son, så förvandla de här stenarna till bröd. Om du verkligen är Guds son, så kasta dig här uppifrån den här höjden, så ska du få bevisa att du inte kommer slå dig. Så de orden som Gud uttalat över Jesus, att han är älskad, att Gud fadern, att han har en pappa i himlen och som är så glad över honom, det är också de orden som fienden sen försöker att underminera och få honom att tvivla på, som han ifrågasätter. Det är de orden som det står en kamp kring i hans liv. Så att det finns en kamp över våra liv, och det finns en kamp likadant över Jesus liv, så finns det över våra liv. Och mina vänner, vi behöver inte fatta hela den där kampen. Vi behöver inte förstå hur det där funkar. Men om vi förstår och fattar att det finns en kamp, då förstår vi också att saker är mer komplicerat. Att vi inte kan kanske helt fatta hur saker och ting sitter ihop. Trots det så vill Gud att vi ska lita på honom. Alltså den stora utmaningen för oss i vår tro på honom och i vår relation med honom, det är att trots att vi inte förstår alla hans vägar, så vill han ändå att vi litar på honom. Tror på honom, att han är god och att han har det bästa för oss. Så att de där orden också är ord över ditt liv. Du är min älskade dotter. I dig har jag min stora glädje. Och även om inte du ser exakt det där att ta form hela tiden i ditt liv, du kanske undrar över saker, så vill han ändå att du ska lita på det, trots att du inte fattar exakt vad han gör. Lovsångsteamet, ni får gärna göra er redo. En sak är jag väldigt säker på, och det är att Gud gör verkligen saker i våra liv när vi väntar på honom. När vi inte fattar helt, men ändå står kvar hos honom, så gör han saker i våra liv. Då har han en plattform, en plats att verka i ditt och mitt liv. När vi inte ser klart eller förstår helt varför saker inte sker eller inte sker eller inte sker, när vi väntar kvar på honom, då är det som att våra hjärtan är som öppna inför honom, och han kan göra massa fantastiska saker i oss. Det Gud gör i våra liv är oftast inte en quick fix. När han försöker verka in i ditt liv och få liksom hela din varelse att förstå att du är älskad, du är en älskad dotter. Han har så stor glädje över ditt liv. Han älskar att spendera tid med dig, och han vill så att du ska förstå att han är en god fader som aldrig lämnar dig, som alltid kommer backa upp dig, kommer se till så att du har det du behöver. Du behöver aldrig tvivla på det. Han vill att den sanningen, de orden som han har uttalat över ditt liv, ska få bli en verklighet i din kropp, i din vardag. Att du ska få liksom ha det som en verklighet. Men det kommer stå en kamp kring de orden hela tiden. Och den kampen kan vara tuff när vi inte fattar vad han gör. Men han vill ändå att, trots att, hej min älskade grabb, min älskade son, jag vet att du tycker det här är skitjobbigt. Jag ser ju det. Alltså, jag ser allt vad du går igenom. Jag lider så med att du har frågetecken och du undrar, du funderar, vad är det som händer? Men jag vill ändå att du litar på mig. Jag kan tyvärr inte förklara allt nu. Du kommer ändå förstå allt. Jag kommer göra det klart för dig en dag. Så kommer du se. Men idag så vill jag att du litar på mig. Jag vill att du litar på att jag är god, att jag är din älskade. Alltså, jag älskar dig så mycket. Jag är verkligen som den bästa pappan för dig. Och försök bara hålla fast vid det och lita på mig. En sak som jag tror att vi ska få ta med oss härifrån ikväll. Och det är att Gud är suverän. Och han har den här suveräna förmågan att vända det mörkaste av mörka till någonting vackert i våra liv. Han har en sån otrolig kapacitet att ta det som skit i dig, i ditt liv, runt omkring dig. Och vända det och göra det till guld i ditt liv. Han är fenomenal på det. När jag läser Bibeln så ser jag det hända hela tiden. Hur han förvandlar torra ben till liv. Alltså han gör nederlag till stora segrar. Sån är han. Det är vem han är. Och det är någonting som han vill att vi ska lita på trots att vi inte förstår. Att han är sån. Han har gjort det i generationer efter generationer. Och han kommer göra det i ditt liv också. Han kommer fortsätta i vår generation. Så kommer han alltid fortsätta. Och när vi läser sista sidorna i Bibeln så vet vi att han har det sista ordet. Han har det första ordet. Den skapar alltihopa, men han kommer också ha det sista ordet. Det är han som kommer liksom göra allting bra igen. Jag är pappa till tre döttrar. Och två döttrar som jag känner väl. Och sen är det en som är ny för mig. Hon kom in i vår familj för 3 månader sedan. Men för typ ett halvår innan hon föddes så skulle min fru åka på ultraljud. Då kollar man igenom magen, ser så att allt ser bra ut. Sådär. Och det där var mitt i vardagen, allt rullade på och jag liksom tänkte inte alls på det där. Jag var på väg på en helt annan grej, hon skulle göra det själv. Och sen så kom det bara en tanke in i mitt huvud som jag förstod där och då. Det här kan vara du, Gud, som talar. Och då så upplevde jag att Gud sa så här: Gustav, oavsett vad det här ultraljudet visar så vill jag att du litar på mig. Och en timme senare så ringer min fru Frida och så säger hon: Gustav, vårt barn mår inte bra. Vi måste in på ett nytt ultraljud. Och det visar sig att det här, vår tredje dotter är fantastisk, men hon har verkligen inte mått bra. Hon har hållit på att liksom glida oss ur händerna. Vi har hållit på att förlora henne ett par gånger under de här 3 månaderna som har gått. Och det där ordet har liksom hängt kvar. Så här: Gustav, oavsett vad som händer så vill jag att du litar på mig. Och om jag skulle liksom dela med mig hur jag trodde att det här skulle gå, det här scenariot, så här, hur de här månaderna skulle se ut, så har det inte blivit som jag tänkt mig. Så vad innebär det då att lita på honom? Det innebär att lita på att han har det sista ordet. Jag kan inte föreställa mig exakt hur det kommer se ut hela vägen dit, eller exakt hur allt kommer bli. Men han är en god far, så han kommer se till så att det blir bra. Och det här gäller ditt och mitt liv. Att när vi lever våra liv med en öppenhet inför honom och säger så här: okej, Gud, jag fattar inte allt, men det är okej. Jag måste inte fatta allt. Jag vill ändå lita på dig. Jag vill ändå tro dig om att du har det sista ordet i mitt liv. Du har det sista ordet om varje situation. För när vi släpper in honom och gör liksom våra hjärtan och alla delar av våra liv tillgängliga för honom, då har han också den förutsättningen som han behöver för att kunna verka i våra liv. Så det är inbjudan till dig den här kvällen. Att oavsett vad det är du går igenom, oavsett hur omständigheterna ser ut i ditt liv, så öppna upp det för honom. Gud gör sällan quick fixes i våra liv, utan han leder oss genom processer där han gör fantastiska saker i oss. Och vi får låta våra hjärtan stå öppna inför dem genom att lita på honom och säga: okej, Gud, jag behöver inte fatta allt. Det enda jag behöver veta det att du är god och att du har mig. Du plockar upp mig. Jag får vara i din famn när jag behöver det. Och du är en kärleksfull far som kommer se till så att jag har det jag behöver. Så vi kommer göra en inbjudan här lite senare också. Men du kan redan nu få börja göra dig redo för att gå till förbön om du vill det. Men också bara utgjuta ditt hjärta för Jesus och säga: okej, Gud, du vet, jag tycker det här är jobbigt. För det här handlar verkligen på allra största allvar om att vara ärlig med Jesus och säga: jag gillar inte det du gör. Jag fattar inte dina vägar. Jag skulle egentligen vilja peka finger åt dig just nu, Jesus. Och det är okej att peka finger åt honom. Han är helt fin med det. Bara så länge du är kvar hos honom. Han vill ha dig nära sig. Han vill veta precis vad du känner. Så man kan peka finger och så kan man gå. Och det är en dålig strategi. Eller så pekar man finger och så stannar man kvar. Det är det han behöver. Att du är ärlig med honom och att du stannar kvar. Låt honom få verka i ditt hjärta. Så Jesus, jag tackar dig för den här kvällen. Jag tackar för den här stunden. Jag tackar dig för alla som oss som får vara här den här kvällen. Och Herre, jag bara ber att du skulle låta våra hjärtan få... Du skulle hjälpa oss den här stunden att öppna upp varje del av våra liv. Så att våra hjärtan får vara plats där du kan verka på alla delar av våra liv, Jesus. Så jag ber för vår benägenhet och längtan efter att fatta allting. Jesus, jag ber att du skulle låta oss få fatta det som vi verkligen behöver fatta. Och så ber jag att du skulle ge oss tillit och förtröstan till dig att släppa taget om det vi inte behöver förstå. Och ändå våga lita på dig. Tack Jesus för att du är trofast och att du är pålitlig även om du är något oförutsägbar. I Jesu namn. Amen.
Vilkorslöst, ingen annan har älskat som du. Din kärlek är villkorslös, ingen annan har älskat som du.